Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är Markus evangelium, det 16 kapitlet, och vi läser från 14 versen. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på honom som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Och sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen. Herre, hjälp oss bevara ditt ord i trogna, troende hjärtan. Amen. Dagens text, det är evangelium, och evangelium, det är ett glatt budskap som ger glädje i hjärtat. Det är ett budskap om Guds oförtjänta nåd till en fallen värld. Efter sin uppståndelse så kom Jesus till de 11 när de var samlade, och då var det 11 personer med onda samveten som han kom till. För de hade ju alla övergett honom där i Getsemane, flytt och lämnat honom ensam i fiendernas hand. Men när Jesus kom till dem så förebrådde han dem inte för deras synder. Han klandrade dem inte för deras feghet, för att de hade lämnat honom ensam. Han klandrar inte Petrus för att Petrus hade förnekat honom. Men han förebrådde dem. Han klandrade dem för deras hjärtans hårdhet och deras otro. Att de inte hade trott kvinnorna som hade sett den tomma graven och kommit och vittnat om hans uppståndelse och hans seger. Men nu kom han själv till dem och överbevisade dem om sin seger. Och så befallde han dem att gå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. Jesus sa: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så när han sände ut dem, det här är mycket kortfattat men ändå väldigt exakta instruktioner om vad de skulle förkunna. De skulle förkunna evangelium. Och evangelium, det är glada nyheter, ett glatt budskap, det är ett budskap som skänker glädje i hjärtat. Och egentligen bara det här lilla ordet evangelium, det kullkastar kristenhetens största kyrka, HV-kyrkan, den katolska kyrkan. Och det här lilla ordet evangelium, det kullkastar också hela den moderna teologin, för de har någonting gemensamt. Påven förbannar ju den människa som bara tror att Jesus är vår återlösare och inte samtidigt tror att han är vår laggivare. Så påven på kyrkan menar att Jesus har kommit till världen som en ny laggivare, men ny, strängare och bättre lag än Mose lag. Och i vilken mening var Jesu lag strängare än Mose lag? Jo, de menar att Mose lag handlar ju bara om yttre gärningar. Men Jesu lag riktar in sig på hjärtat. Och på liknande sätt så säger ju anhängarna till den moderna teologin i alla olika riktningar att Jesus kommit som en ny laglärare. Alltså som en morallärare som ska lära oss att leva enligt Guds vilja. Och de ser honom som vår förebild, och vår uppgift är att härma honom. Han är alltså ett gott exempel för oss, men ingen frälsare. Och visst, de har sant i det att Jesus är vår förebild och vi ska härma honom. Han är ett gott exempel för oss. Och med ord och gärning kom han ju för att lära oss leva enligt Guds vilja. Men det var inte därför han kom. När ängeln uppenbarade sig för Josef, då sa ängeln till Josef, du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det var därför Jesus kom. Hade Jesus kommit för att ge oss en ny och strängare lag än Mose lag, då kunde han ju faktiskt lika gärna ha stannat i himlen. För vi har ju den mest perfekta, gudomliga lag i de 10 buden, och ingen människa, hur mycket vi än anstränger oss, förmår uppfylla lagen på ett fullkomligt sätt. Om Jesu budskap var en ny och ännu strängare lag, som handlar om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra, och som hotar oss, hotar med straff de som inte hade fullkomlig lydnad, ja, då vore ju inte Jesu budskap ett evangelium. Utan då skulle, det skulle inte vara ett glatt budskap som gav glädje i hjärtat, utan det skulle faktiskt vara ett förskräckligt budskap som injagar skräck, ångest hos oss syndare. Så det vi syndare behövde, det är ju inte ännu strängare lagar än Mose lag. Utan vi behöver en frälsare. Och det var ju därför Jesus kom. Kom ihåg vad ängeln förkunnade för Josef. Josef, du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det var därför Jesus kom. Och Jesus, han gav ju inte befallning till sina lärjungar att de skulle gå ut i hela världen och förkunna en ännu strängare lag än Mose lag. Och så skulle de förbanna och hota med straff de som inte kunde prestera fullkomligt rena hjärtan. Nej, evangelium skulle förkunnas för hela skapelsen. Vad är evangelium? Glada nyheter. Något som vi inte har kunnat tänka ut själva. Som vi inte har en aning om. Ett budskap som skänker glädje i hjärtat. Det är inte en ny lag. Innehållet är inte nya bud och stadgar. Och Jesus är inte en ny laggivare. Han är inte en ny och strängare Mose. Utan Jesus, han förklarar ju vad han menar med evangelium. Den som tror och blir död ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och det är så vi också ska svara om vi ställs inför det, att förklara vad är evangelium. Då ska vi säga, är evangelium ett budskap som skänker stor glädje i hjärtat. Därför det säger så här, den som tror och blir död ska bli frälst. Det är en sammanfattning av evangeliets budskap. Och det här, det innebär ju att frälsningen, det beror inte på oss, inte på våra prestationer, inte på vem vi är och vad vi gör. För budskapet handlar ju inte ens om oss och våra gärningar. Utan det handlar ju om Kristus och vad han har gjort. Och därför ska vi som förkunnar evangelium, vi ska visa människor till Kristus och vad han har gjort. För att vi ska bli frälsta. Så alla förskräckta syndare, de ska hänvisas till dopet. Där Gud ger syndernas förlåtelse. Och i dopet, där är det ju inte vi som presterar någonting. Utan det är Gud som handlar med oss. Och renar oss från våra synder. Och ger oss den helige ande som går. Och så sen, när vi läser apostlagärningarna, då ser vi ju att det var ju just det som lärjungarna predikade. Och de började direkt på pingstdagen när de fick den heliga andes gåva. När anden blev utgjuten. Då började Petrus predika för judarna som var samlade till högtid. Och fick dem att förstå att de korsfäst Jesus, honom som Gud gjort, utsett till Messias, frälsare. Och när de förstod att de korsfäst Messias, så kände de ett styng i hjärtat. Och så frågade de, vad ska vi göra? Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och så fortsätter han att säga, det här löftet gäller er och det gäller era barn och det gäller alla som är långt borta, så många som Gud kallar. Så Petrus krävde ju inte av de här förskräckta syndarna goda gärningar. Nu får ni skärpa till er och börja göra goda gärningar. Gottgörelser för att väga upp synderna. Nu får ni börja med vallfärder och fastor och långa böner och ge gåvor till de fattiga. Och så ska ni iaktta speciella matrecept och så ska ni ha något speciellt ny huvudbonad. För att på det sättet väga upp era synder. Nej, han hänvisar dem till Kristus och till dopet. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Det vill säga i dopet handlar Gud. Gud handlar med er och renar er från all synd. Och på samma sätt gjorde ju sen aposteln Paulus med fångvaktaren i Filippi. Han var ju så förskräckt att han var beredd att ta självmord. Och Paulus stoppade honom och han kom fram och föll darrande ner för Paulus och Silas och frågade, vad ska jag göra för att bli frälst? Då hänvisar ju inte Paulus honom att nu får du anstränga dig mer med goda gärningar för att försöka väga upp synderna. Utan han förkunnar evangelium. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst, du och hela din familj. Och samma natt blev han med hela sin familj död. Och han var jublande glad. Det är ju effekten av evangelium. Han var jublande glad över att han och hela hans familj hade kommit till tro på Gud. Och på samma sätt ska vi hänvisa människor till Jesus för vår frälsning. Till dopet där Gud handlar med oss och förlåter alla våra synder. Men den som inte tror ska bli fördömd, tillägger Jesus. Det här är ju egentligen inte evangelium eftersom det hotar med fördömelse. Men det är ju ändå en stor tröst för oss. För tänk efter vad det betyder. Jesus säger inte, den som syndat ska bli fördömd. Oj så förskräckligt om man kommer med det budskapet. Den som syndat ska bli fördömd. Nej, synderna kan inte längre fördöma oss för Jesus har tagit bort dem. Kom ihåg Johannes döparens predikan. Johannes visade till honom och sa, se Guds lam som tar bort världens synder. Och det här, det innebär ju att ingenting i människans förflutna liv, inget tillbaka som vi har bakom oss, ingenting i vårt nuvarande liv kan föra oss till fördömelse. Inte synderna, inte de onda tankarna, inte de onda orden, inte de onda gärningarna. För allt det här, det har Jesus sonat med sin död på korset, där han tog bort världens synd. Och han tagit bort världens synd, så har han ju också tagit bort våra synder. Det kan vi lita på. För Kristi skull kan synden inte längre fördöma oss. Och det är någonting som vi ska tro. Men den som inte tror, han gör ju med sin otro det enda som kan föra en människa till fördömelse. Synderna fördömer inte, men otron fördömer. Otron som inte vill ta till sig Guds sanning. Att Kristus är Guds offerlam som tagit bort världens synder. Man vill inte ta det till sig. Och jag tänker, gå i tanken till en berättelse i evangelierna som tydligt visar det här. Och det är när det berättas om rövarna som blev korsfästa tillsammans med Jesus. Så rövarens brott Allt i hans, inget i hans förflutna blev tillräknat honom. Rövarens brott fördömde inte. Genom tron på Kristus blev den ene frälst. Men den sanningen står kvar. Den som inte tror ska bli fördömd. För otron gör ju Gud till en lögnare. Och med otron är ju egentligen för en förklaring av att allt vad Gud gjort och sagt, det är bara lögn och bedrägeri. Det är ju det som otron gör. Och så sen fortsatte Jesus att tala om de tecken som skulle bekräfta evangeliet som ett gudomligt budskap. Tecken skulle följa evangeliet där det blev förkunnat. Lärjungarna skulle driva ut onda andar. De skulle få gåvan att kunna tala olika språk. De skulle ta ormar i händerna, men giftet skulle inte skada dem. De skulle bota sjuka med handpåläggning. Så Herren skulle själv med sitt verk bekräfta evangeliet som människor förkunnade, som de troende förkunnade. Han skulle bekräfta budskapet som ett gudomligt budskap. Och vad talar Jesus om här? Jo, han talar ju om andens synliga gåvor som de troende fick på pingstdagen. Och sen när vi går till Apostlagärningarna och läser vidare så ser vi att det var just det här som också hände. När apostlarna förkunnade så var det tecken och under som åtföljde deras predikan och bekräftade ordet som ett gudomligt budskap. De fick gåvan att driva ut onda andar. De fick gåvan att förkunna på olika språk utan att först sätta sig på skolbänken och studera flera år. De fick gåvan att tala begripliga språk. Vid ett tillfälle berättas det i Apostlagärningarna att aposteln Paulus blev biten av en farlig giftig huggorm. Och så stod man och tittade och tänkte att nu ska han väl falla död ner, och ingenting hände. Till allas förvåning och förundran. De här tecknen och undren, de behövdes under den första tiden för att bekräfta budskapet som ett gudomligt budskap. Men precis samma budskap förkunnas ju fortfarande i hela världen. Nu utan de här tecknen och undren. För det mesta ska jag säga. För Gud kan fortfarande göra stora under där evangeliet blir förkunnat och mottagligt i tro. Och sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Och det här är ju vad vi bekänner i trosbekännelsen. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Vad innebär det? Ja, det betyder inte att det finns ett låst rum långt borta någonstans i universum där Jesu kropp finns på en plats långt borta från jorden. Det är ju så de reformerta kristna tror. Och de reformerta kristna, det är ju den lutherska reformationen, Luther var inte den enda som var mot katolska kyrkan. Det fanns också andra som hakade på, Calvin och Zwingli. Och de reformerta kristna tillhör deras, vad ska man säga, linje. Men de menar ju att Jesu himmelsfärd innebär att han höjdes upp från jorden och nu finns långt borta i världsrymden. Och det här, det gör ju att de hamnar fel både i läran om Kristus och i läran om nattvarden. De menar att eftersom Jesus avlägsnat sin kropp från jorden så kan han ju inte vara med oss varje dag annat än med sin ande. Och eftersom Jesus är långt borta från jorden så kan han ju inte vara med oss med sin sanna kropp och blod i nattvardens sakrament, fast orden lyder så. Det här är falsk lära. Att Kristus blev upptagen till himmelen, det innebär inte att han kroppsligen är avlägsnad från jorden och innesluten i ett rum långt borta. I Efesierbrevets fjärde kapitel så läser vi så här. Detta ord, han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stigit ner till jorden. Och han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och i Efesierbrevets första kapitel heter det så här. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så att Jesus blev upptagen till himmelen och satte sig på allsmäktig Gud faders högra sida. Det innebär att han också så som människa har all makt och regerar över allting. Att han också så som människa uppfyller allt och är närvarande överallt. Det där tycker de ju är fånigt. Därför att Calvin hade ju en sats, den kallas extra calvinistiker. Han sa så här, det ändliga kan inte rymma det oändliga. Okej, säger vi. Det ändliga har ju ingen inneboende egenskap att rymma det oändliga. Men det här säger ju ingenting om vad Gud kan och vad Gud förmår. Ingenting är omöjligt för Gud. Gud kan förmedla sina egenskaper, sina oändliga egenskaper till det ändliga. Så man kan inte slita sönder Kristi person och säga att Kristi kropp är på ett ställe och hans person är på ett annat ställe. Utan när Guds son blev människa så är han Gud och människa i en person utan slut. Och det här, det är ett stort under som vi tror på och som vi bekänner i trosartikeln. Varför bekänner vi det? Ja, det är ju inte därför att det är någonting som en människa tänkt ut eller förstår med sitt förnuft. Vi kan inte tänka ut och förstå någonting sånt, utan därför att Gud förkunnar det i sitt ord. Och det omfattar vi med tron. Det är ett stort under. Och det är ett stort under som vi ska ta till oss. För det är en stor tröst för oss att vår broder och vår frälsare, han sitter på Guds högra sida. Han har all makt. Han regerar överallt till församlingens bästa. Alltså till vårt bästa som har fått rätt att bli Guds barn. Och när Jesus säger, se, jag är med er alla dagar. Då vet vi att han har också makt att uppfylla det löftet. Och när han säger, se, jag är med er alla dagar. Då ska vi inte tänka på att en halv Jesus som är med oss. Utan vi läser evangelierna, vi lär känna Jesus. Och när han lovar, se, jag är med er alla dagar. Då är det honom som vi har lärt känna i evangelierna som är med oss. Och därför är vi trygga. Det här förkunnar ju redan David långt tidigare i sin psalm 23. Om Herren som är hans herde. Och därför behöver han inte vara rädd ens om han vandrar i dödsskuggans dal. För du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Vad gjorde herden med käppen och staven? Jo, han leder sin jord, han försvarar sin jord. Och så gör Jesus med oss varje dag, in till tidens slut. Han leder oss på rätta vägar, han försvarar oss. Kan vi lita på. Låt oss så be. Vi tackar dig, käre Jesus, för det glada budskapet om syndernas förlåtelse. ett budskap som vi tar till oss och som vi vill föra vidare till andra. Bevara oss alltid i tron på evangelium och så ge oss mod att stå för det, stå för vår bekännelse. Vi tackar dig också för ditt löfte att du alltid ska vara med oss och vissheten om att du regerar över allting till vårt bästa.